Hej och välkommen till det 26:e avsnittet av Agnes Cecilia, en sällsam podd.
Wow.
Jag som pratar heter Agnes och med mig har jag
Cecilia
i ditt hem, så det är mer du som har mig med dig.
Precis, men det är du som pratar, så att,
ja.
Så det blir.
Kul, vi ska podda igen.
Ja, och det var ett tag sedan sist.
Ja, och anledningen är att jag har klämt ut ett barn.
Precis, ja. Det är imponerande.
Ja.
Ja. Yay. Jag är ju också imponerad över att du faktiskt har läst några böcker.
Jag är ändå också ganska imponerad. Och jag trodde inte att jag hade läst så många böcker som jag hade läst ändå.
Nej, jag har inte fött några barn. Men jag har läst många böcker. Jag vet inte vad jag vet inte hur jag tänkte.
Nej.
Men jag är i alla fall bra jobbat.
Tack.
Med både barn och böcker.
Ja. Och nu är jag färdig med det, så nu kan jag läsa fler böcker, tycker jag. Alltså med själva klämman. Och från det ena till det andra.
Tack för den bilden.
Vi ska prata om vad vi har läst sen sist.
Det ska vi.
Och jag funderar på om vi ska börja.
Ja.
Ja, nu pekar jag liksom och liksom hintar lite till Cissi här.
Jag kan ju säga att det utlovades något i förra avsnittet.
Just det.
Det utlovades att vi båda skulle läsa Agnes Cecilia, en sällsam historia, och diskutera den. Och
det har
hänt!
Ja! Och nu håller vi upp våra olika utgåvor här.
Jag vet, för att jag vet inte varför, men nej. För varandra. För jag har inte sett din. Den är jättefin. De är väldigt olika.
Det är de verkligen.
Gud, det här är helt ointressant. Ja. Men vi får kolla på det sen.
Men anledningen till att jag läst
Agnes... Vänta lite. Din är från Bibeln.
Ja.
Har inte du den här?
Nej. Eller inte här.
Nej.
Jag har den i Bollnäs.
I Bollnäs?
Ja, nu känner jag att vi behöver liksom en sån förklarande. Så vi börjar om. Och så säger vi så här. Att vi har läst Agnes Cecilia,
ja.
En sällsam historia. Eftersom vår podd heter Agnes Cecilia, en sällsam historia.
Mm.
Så det är bra för er lyssnare att ni får liksom, lära känna den här boken. Men det är ju också så att jag, Agnes Lanke, inte har läst den här boken.
Och jag är lite besviken.
Det är ju jättepinsamt av så många anledningar. Framförallt att vår podd heter Agnes Cecilia.
Och att du egentligen har den och typ har haft den länge.
Ja, alltså för jag, det här har jag sagt i tidigare avsnitt, men jag har ju fått den här som barn.
Mm.
Och jag har också sett den i biblioteket hela tiden, hela min uppväxt och bara, Agnes. Mm. Och sen bara, nej, den där jävla boken. Och då kan man undra, varför tyckte du att det var en jävla bok? Jo, för att jag trodde att jag fick den bara för att den hette Agnes. Och bara så här, ja, men, var lite kreativa.
Mm.
Ge mig inte en bok bara för att den heter någonting med Agnes.
Jag var så nöjd när jag fick en pixibok som hette Cissi 6 år när jag fyllde 6. Alltså, så jag tycker du är negativt inställd.
Men man kan reagera på olika sätt, ja. På sådana här namnpresenter.
Precis.
Innan vi liksom går in på den här boken så kan jag ju bara säga det att plötsligen så förstår jag att jag inte alls har fått den här boken för att den heter någonting med mitt namn.
Utan
dels att det är en bra bok.
Mm.
Och också att typ det känns som att det finns så många kopplingar till mitt liv. Och jag kan förstå att de som har gett den här till mig verkligen har så här tänkt, vem är Agnes och vad behöver hon läsa? Mm. Så nu skäms jag lite i efterhand.
Men du får tacka dem nu.
Ja, det är bara det att jag inte kommer ihåg vilka som var med där. Men vi kanske ska prata om boken, ja. Helt enkelt.
Vi kan ju börja med att kanske sammanfatta handlingen lite.
Kan inte du göra det? Du är mycket bättre än jag på det.
Jag ska försöka. Det handlar om Nora.
Ja.
Som är 15?
16 tror jag.
Något sånt.
Ja.
Och hon är föräldralös. Hon bor med någon slags släktingar. Oklart exakt hur med släkt. Det är liksom då två föräldrar, man ska säga. Och en då styrbror blir det ju. Som heter Dag. Som är ett år äldre nu, va?
Och det vet jag inte.
De är väldigt jämnåriga i alla fall. Och de är väldigt nära varandra. Men Nora förlorade sina föräldrar när hon var rätt liten. I en bilolycka.
Precis.
Om jag inte minns fel.
Hon fick väl inte veta först?
Hon fick inte veta. Det var ingen som sa till henne att föräldrarna var döda. Utan hon sa att de var bortresta. Och liksom, och sen så småningom så var det som att de bara, jo, vi ska åka till dina föräldrars grav typ.
Så det var så hon fick veta att hennes föräldrar var döda.
För hon hade ju typ fattat innan dess. Men det är ingen som pratar med henne om det här, och hon känner sig liksom överflödig i det här huset, den här familjen som liksom, som hon tänker ibland skulle vara lyckligare utan henne.
Mm.
Att hon bara är en börda, att hon inte är likadan som dem och sådär.
Mm.
Så hon, ja, lite, alltså hon är inte jätteolycklig heller liksom.
Nej, hon alltså, känns ju mer som ett liten, så ett eftertänksamt barn,
fast,
eller ungdom. Som kanske,
men som har liksom en sorg i sig, men det är liksom inte, det är ju inte misär.
Nej, och det är liksom inte typ självdestruktiv.
Precis, utan hon är ändå så här, jo men de är ju snälla, och det ser man ju också. Förutom den här jättekonstiga grejen, Mikael berättar att hennes föräldrar är döda, så tar de ju väl hand om henne. De är ju en del av familjen liksom, så det är inte liksom att hon liksom så här, inte får någon mat eller liksom någon,
nej,
jävla slav eller,
nej, det är snarare så att de är väldigt snälla mot henne.
Mm.
Men hon tänker att de är snälla mot henne typ för att hennes föräldrar har dött och de måste ju vara snälla mot
ja,
mig.
Ja, men precis.
Men de bor ju också i det här stora huset, tänker jag.
Ja, jag tycker 8 rum eller något sånt där. I en våning.
Ett gammalt hus.
Ja, men det är ju en lägenhet.
Är det en lägenhet?
Ja, det är en lägenhet.
Jaha.
Eller sån här liksom, men som sådana här fina så här, sekelskiftesvåningar liksom.
Jaha. Gud, i mitt huvud var det verkligen ett hus.
Nej, för du pratar om lägenheter.
Mm-hmm.
Och det finns ett kortshus och trappor. Jag vet inte, men det är, jo, men det är en lägenhet.
Och det här, den här lägenheten spelar ju en ganska central,
precis,
roll i berättelsen.
Ja, Nora upplever så här, ska man säga, övernaturliga grejer. Att när hon är ensam hemma så hör hon steg som kommer gående mot hennes rum. Hon sitter med dörren, eller med ryggen mot dörren, och då hör hon de här stegen som går fram till dörren och stannar där. Det väl, och så har, hon har en klocka, de har hittat en klocka i lägenheten som var i ett igentapetserat skåp, och då, där inne hittade de lite grejer.
Jättemycket grejer.
Ja, just det, var mycket grejer. Och det är en klocka och då, som inte funkar. Och hon har tagit den till en urmakare som säger, nej, det här går inte att laga. Men den klockan börjar ticka och går baklänges.
Och det hände väl i samband med, precis, att hon har de här stegen?
Exakt, de två grejerna hände samtidigt. Jag kommer inte ihåg om det är något mer som händer. Nej, det är de två sakerna, tror jag. Sen hände det lite andra, under tiden hände det lite andra övernaturliga.
Mm.
Så hon ser lite andra grejer och så som händer.
Ja, och det kommer också så här mystiska samtal och så.
Ja, just det, som säger typ, du ska åka till Stockholm på lördag. Hon bara, nej, va?
Ska, och sen så plötsligt ska hon det.
Ja.
Av liksom naturliga orsaker.
Och då, ja, vi ska inte berätta hela alltihop liksom. Men det är liksom någon försöker få kontakt med henne.
Mm, från en annan,
precis,
dimension.
Man förstår eller så, att denna någon heter eventuellt Agnes Cecilia.
Mm.
Eller Agnes. Eller Cecilia.
Mm.
För alla de här, det finns massa olika människor med alla de namnen egentligen.
Ja, så det är liksom en ganska, alltså jag upplevde den som ganska spännande.
Ja.
Framförallt i början.
Alltså jag har ju läst den här i alla fall 2 gånger tidigare.
Mm.
Jag vet inte när jag fick den här. Jag tror egentligen att det var typ lite för ung. Eller jag tror att jag gick på mellanstadiet. Och kanske läste den då. Fattade väl inte riktigt allt. Jag läste den igen lite några år senare. Och då gillade jag den. Men jag tror inte jag läste den sedan tonåren.
Mm.
Men jag minns ändå en del av det. Och så.
Men man kan väl säga att typ berättelsen går ut på att hon ska försöka ta reda på vem det är som söker kontakt med henne. Och liksom lägga det pusslet,
precis,
på något sätt. Och varför den personen eller varelsen vill ha kontakt med just henne.
Precis.
Och det är ju väldigt fint tycker jag, för att hon och Dag har ju liksom en väldigt bra kontakt.
Mm.
Och de är liksom på samma planhalva när det kommer till så här mystiska saker. De,
ja,
tycker,
precis,
båda att det är väldigt intressant och liksom tror på det.
Ja.
Så att de delar ju mycket av den här liksom upplevelsen, men inte allt.
Nej.
Men det blir lite som en så här.
Men det är också fint för att han respekterar också när hon säger nej.
Mm.
När hon bara säger, men jag kan inte berätta de här sakerna för de är inte för dig. Och han bara, okej.
Okay. Ah.
Typ. Ah. Och sen är inte det en grej liksom. Det är också
Ja, men det är väldigt fint. Och att det liksom ja, men det blir lite som en deckarhistoria nästan. Precis. Fast extra, väldigt, väldigt lågmäld.
Mm, verkligen.
Men hur var det nu när du läste den liksom, för tredje gången eller vad det är?
Ja, så nu har det ju gått typ 2 månader. nej men alltså, jag är ju inte överraskad. För jag känner ju igen allting egentligen. Eller jag, nej men nästan allting, men jag känner igen rätt mycket. Däremot så... Alltså jag hade glömt bort helheten skulle jag säga. Mm. Jag kommer ihåg detaljer typ, men inte hur någonting hängde ihop. Och jag tyckte den var bra. Jag läste om Tord och den flyger i skymningen för ett par år sedan.
Just det, vi har inte sagt vad författaren heter.
Nej, just det. Maria Gripe.
Som också har skrivit
Tord och den flyger i skymningen. Som också är lite samma typ av bok. Nej, just det. Nej, men det var inte det. Jag läste Glasblåsarnas barn.
Oh.
Läste jag om också. Ja, du, det var min tanke. Mm. Oh. Och sen läste jag den bara, nej. Ja, i alla fall så... Jag blev besviken på Glasblåsarnas barn för jag kände det här är verkligen en sån här barnhistoria som liksom inte, man har inte riktigt någon behållning av den som vuxen kände jag.
Nej.
Det kände jag inte här. Nu blev det en jättelång utvikning om detta. Men alltså, jag tyckte ändå att den här funkar att läsa som vuxen.
Mm.
Men jag kan inte säga att jag blev överraskad eller att det var så spännande. Alltså tänkte jag, det blir spännande på ett annat sätt för dig för du vet verkligen inte vad som ska hända. Jag vet ändå typ.
Ja. Gud, nej, men för jag tyckte, alltså första halvan tycker jag liksom genuint var spännande.
Mm.
Och det var också skrivet på ett sätt som skapade spänning. Som var lite det här, jag vet inte om det finns något namn för det. Men det är liksom att det skrivs som att den som berättar redan har upplevt det. Alltså lite som att så här, det här var innan det ballade ur. Alltså typ så. Den känslan fick jag. Jag vet inte om det skrivs så, men jag fick den känslan. Att det liksom, att läsaren hela tiden fick en hint om att så här...
Men är det inte alltid så när det är preteriet?
Nej. Nej, det behöver inte vara så här. Det här var innan det hemska hände. Alltså typ så.
Nu blir jag lite här bara för jag behöver bara få en känsla för det hela. Pratar du?
Ja. Men det jag tyckte var lite svårt. Eller det som jäckade mig lite. Det var just hennes ålder.
Mm.
För hon är ju 16 i boken.
Mm.
Och på ett sätt så är det liksom, det är ett väldigt så här, alltså fint språk, alltså väldigt väl artikulerat språk, som känns liksom lite för vältaligt för att vara ett barn eller en 16-åring.
Men tänker du att det är hon som...
Nej, men det är ändå så här typ hur hennes tankar beskrivs, alltså det är ganska så här raffinerade tankar för att vara en 16-åring.
Var inte du så smart som 16-åring?
Jo, jag var ju det, men ingen annan. Men samtidigt som det också känns, hon känns ganska barnslig. Hon känns mycket yngre än 16. Så jag blir lite förvirrad. Det känns som ett så här lillgammalt barn. Och så är hon 16, vilket är inte, då blir inte något rätt.
Ja,
men jag vet inte om det är tiden. För den utspelar sig...
Den är skriven 81, så jag tror att den är skriven typ då. Skulle vara 70-80-talet.
Liksom. Jag lade märke till en grej också, för hon har en kompis som heter Lena.
Och
de pratar om bantning.
Jag vet.
Och det känns så himla...
Men den grejen kändes också så himla konstig och lite så här, passade inte in.
Nej, sen så tyckte jag ändå att hon räddade det Maria Gripe. Liksom, snart efter, för då var det lite att så här, Nora så här, förkastar bantning. Eller så här, jag fattar inte varför hon håller på och pratar om det. Typ. Eller
men det är ju för att hennes kompis är tjock.
Ja.
Och det beskrivs, det är ju ändå ganska mycket med det. Eller, mycket, men det är så här, ja, och hon åt 2 bullar.
Ja. Ja, men det kändes verkligen, jag hajade verkligen till. Så här, och bara så här skulle inte någon skriva idag.
Nej, bara att han hade varit bant.
Ja, ja, men verkligen.
Det heter det faktiskt.
Ja, just det. Mm. Men jag måste ändå säga att jag är glatt överraskad.
Ja.
Jag trodde det skulle vara en tråkig bok.
Ändå har du varit med på Döpa podden.
Ja, men det är ju helt, det är ju liksom så fantastiskt att det matchar. Att det finns en bok som heter.
Ja, precis. Ja. Jo, det är faktiskt väldigt fantastiskt. Där gjorde hon, där tänkte hon rätt, Maria Gripe.
Verkligen. Men sen kände jag, alltså andra delen.
Ja.
Då kände jag att det var utdraget alltså. Det var som att jag visste efter halva hur hur allting är ihop och hur det skulle sluta. Men det kom först, aldrig till slutet.
Första och andra delen? Alltså,
nej men alltså det var ju inte två delar.
Nej.
Men liksom sista halvan av boken
kände
jag lite så här: nu drar vi ut på det här. Jag blev inte så, ja men jag var inte så, vad heter det, gripen. Apropå
Gripes bok.
Nej, på slutet.
Nej, jag har ju glömt vad jag kände på slutet. Eller tänkte. Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har sett två flärpare i min underbart.
Ja, under tiden så kan jag ju berätta varför jag tror att jag egentligen fick den här boken.
Ja.
Ett, den handlar om någon vars föräldrar har dött.
Ja.
Min mamma dog när jag var typ i hennes ålder tror jag. Och hon är också så här väldigt mycket typ, känner sig liksom vuxen.
Mm.
Mer vuxen än andra och är ganska ensam och liksom special. Mm. Och hon var också ganska så lillgammal och
jag är också
gjorde mycket saker själv. Liksom.
Mm.
Och det var andra sådana grejer som jag bara kände så här. Jo men jag tror att det är så här att folk typ prackar på en massa förklaringsmodeller. Typ att så här, men nu är du ledsen för det här. Och hon bara så här, nej. Det är något helt annat.
Mm.
Alltså det var så många grejer som verkligen var typ hur jag kände när jag var typ 11, 12, 13, 14. Där någonstans.
Mm.
Och hur så här, vuxenvärlden, jag upplevde att vuxenvärlden inte förstod mig. Och hon upplevde lite samma. Så det känns som att det var några i vuxenvärlden som faktiskt förstod mig. Och bara såhär, den här ska jag ge till Agnes. Och hade jag läst den då? Så tror jag att jag hade känt mig så himla mycket mindre ensam.
Mm.
Så jag är lite så ledsen i efterhand för min egen skull.
Ja.
Att jag inte läste den. Och att jag också lite ledsen för att jag avfärdade de som gav den till mig.
Ja, men det kunde du ju inte veta.
Nej.
Det var också mycket, det var också svårt i den åldern med vuxna som tyckte saker.
Ja.
Ofta vad hade de, tyckte de ju helt fel.
Ja, och det var ju väl också det där som tyckte saker, eller tyckte sig veta vad man ville ha till exempel. Precis. Eller mådde bra av att läsa. Mm. Och bara det gjorde ju att jag absolut inte ville läsa det.
Det är ju en sån
här men nu i efterhand så är det som att jag bara, gud vad fint. Det var ändå någon som förstod mig.
Mm. Så... någon kanske lyssnar.
Ja.
Och förhoppningsvis känna sig träffad.
Ja. Då får den gärna ge sig till känna så att jag kan tacka den i efterhand. Mm. Men jag tänker att det är en så här fin bok som man kan ge till ett barn. Jag tänker inte en ungdom, utan jag tänker mer ett barn.
Men typ mellanstadiet.
Ja, men precis.
Jag ser att till Cecilia på 10-årsdagen för mamma och pappa står det här.
Mm. Du ser.
Ja.
Om man har liksom ett barn i sin närhet i typ den åldern, 10 år kanske, som är liksom lite så här, men det kanske är lite tyst och ensamt.
Ja.
Eftertänksamt.
Ja, men det kan passa. Till en vuxen.
Ja, också för all del. Men jag vet inte om den är så lik vår podd.
Nej, vi ser sånt på olika sätt.
Ja, det är sant. Men nu har vi läst den, båda två. Ja,
precis.
Så du behöver inte jag ha dåligt samvete varje gång vi ska podda.
Precis.
Det känns ändå bra. Vad har du läst mer?
Oj, nu ska vi se. Nu är det jag då jag måste bestämma mig för vad jag ska prata om.
Ja.
Eftersom det är så jag har gått ett tag sedan vi var här senast. Och jag har läst ganska många böcker. Och jag ska inte tråka ut det med 11 recensioner eller något sånt. Vad du nu kan tänka
sig. Nej, framförallt så kommer mina sprängfyllda bröst att sprängas av bröstmjölk.
Jag ska utsätta dig för det.
Eller dig och ditt hem.
Så vi får hålla oss lite nej. Hemmet kan man torka av.
Ja.
Men det skulle kännas konstigt.
Du kan också duscha, du vet det.
Kroppsvätskor på sig.
Ja, jag har helt kapitulerat inför mina egna och andras kroppsvätskor. Jag har också andras kroppsvätskor.
Ja, men den andra är en del av det. Eller, alltså,
inte längre tänkte jag säga.
Men genetiskt. Liksom.
Alltså, vi pratade alltså om mitt barn.
Ja.
Men det ska vi inte fortsätta med. Utan vad har du läst?
Ja, men vad heller. Då tar jag den som ligger här framför mig. För jag kan inte bestämma mig för något annat. Så jag har läst Ett system så magnifikt att det bländar av Amanda Svensson. Och den här läste jag i somras när jag var på resa. För att jag behövde en pocketbok. som skulle räcka hela resan.
Och den där är tjock.
Den är tjock, den är över 400 sidor. Oh. Så att, men jag tänkte då behöver man bara en bok. Sen vet jag inte hur jag tänkte, för jag tog med mig fyra. Och det var inte jätte... Jag tror att jag bara glömde packa upp dem i väskan. Anyway, så...
Den har en väldigt lång titel också.
Den har en lång titel. Nej, men och sen så är det också så här då att den handlar om tre trillingar. Sebastian, Clara och Matilda. Och de kommer från Lund, precis som jag.
Ah.
Och i den här boken då så är de, jag tror de är 20, de är 25 år gamla med dem. Och då har Sebastian, han har precis flyttat till London. Och jag skulle till London.
Ah.
Och då redan där kändes det bra liksom.
Det här känns ju som ett tema för den här, det här avsnittet. Så här långt, kopplingar till oss själva.
Ja, jo, hittills starka kopplingar. Dock, övrigt i boken är mycket mindre kopplat till mig själv. Men de här tre trillingarna då, Sebastian åker till London, nu ska vi se här. Clara åker till Påskön.
Där har du inte varit.
Det har aldrig varit. Nej. Jag har varit i Chile dock. Men inte Påskön. Och Matilda som bor i Berlin åker till Västerbotten. Och jag var inte i Berlin, men jag var i Tyskland för att åka tåg. Så där är en koppling då. Nej, men i alla fall, den utspelar sig eller man får följa alla tre liksom trillingarna under det här. Och de, det är liksom som att de på något sätt tappar kontakten med varandra. Eller så här, för att jag tror att det är Matilda försöker typ kontakta Sebastian och Clara. Men ingen av dem svarar. Mm. Och ingen, alltså det är lite så här, det är väldigt dysfunktionellt. Okay. Med en jättedysfunktionell familj.
Okay.
Och,
Gud vad roligt att jag tänkte att de inte var det för att de hade sån här funktionella namn. Inser jag nu.
Funktionella namn?
Ja. Man kan väl heta Clara och vara dysfunktionell, men det kunde man
tydligen. Hon är... Det är hon. Clara är, gud, alltså det händer extremt mycket i den här boken. Alltså den är, dels är den jättetjock, men det händer också väldigt mycket. Jag kan liksom inte riktigt återge det för att det skulle bli tråkigt. Men alltså, jag vill prata lite om Sebastian, för jag fastnade ändå mest för honom.
Mm.
Han har då flyttat till London och det här är, jag avslöjar detta för att man fattar ändå typ ganska tidigt att hans flickvän har dött och han sörjer liksom.
Mm.
Och det är också lite det som har satt igång den här slitningen mellan syskonen. Okay. Liksom. Det är någonting i det här med hennes död som har gjort att de inte pratar med varandra.
Mm-hmm.
Och man vet inte riktigt vad det är. Och han är ju bara olycklig. Och jag flyttade till London för att han har blivit typ headhuntad till någon slags företag eller organisation som sysslar med väldigt avancerad neurovetenskap.
Oj.
Och gör en massa olika experiment på människor. Eller inte bara på människor. Men på, eller på djur. På, och då finns det den väldigt moraliska apan. Som är en apa som har lärt sig om etik. Och nu är supermoralisk. Och så här, om någon begår en oetisk handling. Blir apan jättesur. Och då blir han satt och vakta apan. Och han bara, vad är det här? Och den här apan bara följer med. Alltså det är liksom absurt inslag liksom. Den här apan som hela tiden uttalar sig. När han så här ljuger i telefon om någonting. Och apan ser arg ut typ. För att apan vet att han ljuger. Och sen så får han då chansen att de har olika mänskliga liksom, undersökningsobjekt också. Som har något problem med sin hjärna. Och det är inte liksom så här, jag är deprimerad. Utan... Där är typ en som drömde någon så här speciell dröm. Drömde till att hon födde barn på toaletten eller något sånt där. Och vaknade på morgonen och sen kunde måla helt fantastiskt.
Oj!
Och alla som ser hennes målningar blir bara, alltså helt så här. Det är hon då på ett försök. Ah. Och sen så kommer det en annan kvinna som heter Laura, eller Laura då. Och hon har tappat sitt djupseende. Hon ser bara två dimensioner.
Oj.
Ja, jag vet, det är väldigt konstigt.
Jag kan inte ens föreställa mig.
Nej, inte jag heller. Och jag tror inte att det skulle vara ett så jäkla stort problem. För att har du syn bara på ena ögat så är det så. Mm. Och de människorna klarar sig på det ändå. Men det gör jag inte Laura. Laura klarar sig jättedåligt i livet. Hon är deprimerad, allt är skit. Och hon och Sebastian lär känna varandra där då. Så man får följa henne lite också. Och så läste jag en... intervju med Amanda Svensson. som var skriven i samband med att den här boken kom ut.
Mm.
Och det var roligt, för då skrev hon att jag har inte läst något annat av henne, men att när hon skrev den här, så jag tror att de andra böckerna hon skrev lite mycket mer så här seriösa typ. Att det här skrev hon typ som en såpopera liksom. Det ska hända saker hela tiden, eller det ska hända jättemånga saker. Och det gör det. Det är liksom, ja men typ Klara då, hon åker till påsken och där, hon åker dit för att hon ska hitta någon man som har varit ihop med Matilda, tror jag. Oklart varför.
Mm.
Men hon ska försöka hitta honom. Och han är liksom inte led, men han har, det är någon slags, men typ, det är inte en domedagssekt. De säger ju själva att de inte är en sekt.
Det gör de. Det är ju största
kännetecknet för en sekt. Men han är i alla fall med där och de bor och väntar på världens undergång genom klimatförändringarna då. Liksom att,
okay.
Så här, ja, men det kommer ju, och då kan vi lika gärna bo här på den här ön så länge. Tältar typ. Alltså det är honom hon hänger med där. Och lite andra människor.
Det låter väldigt spårat.
Det är spårat och det är helt fantastiskt. Alltså jag tyckte den här, jag älskar den här boken. Jätterolig och typ. Men jag vikt in flera hörn. Jag sa till dig innan att det var en rolig förlossningsscen. Men det var det inte. Det var en rolig amningsscen.
Ja, men det kanske
tilltalar dig ändå.
Ja, alltså obs, jag har andra intressen än detta. Men det är ändå.
Men det är inte heller ett av mina intressen. Jag tyckte ändå det var kul.
Ja,
trillingarna föddes alltså 1989 i oktober. I julklapp samma år gav deras far deras mor en bit av Berlinmuren som han köpte av en gatuförsäljare utanför Ica Tuna. Det är så en Ica-affär i Lund. Tanken var att den skulle symbolisera försoning. Just det, jag ska bara förklara då. Att han, när hon precis har klämt ut de här tre barnen, så säger han att han har varit otrogen.
Men alltså, men. I fiktionen och verkligheten.
Och han säger då det här eftersom han då tänker, då har hon annat att tänka på, kommer inte bli arg för mig.
Det är ännu värre.
Så det här är då försoningen. Den skulle, tanken var att den skulle symbolisera försoning. Hon slängde den i väggen och fortsatte amma.
Helt rimligt.
Och jag som då reste med min syster. Ja. Det här var första gången som jag bara, du, jag måste bara läsa en grej här. Och det där fortsatte ganska mycket i första delen av boken i alla fall.
Så du har liksom suttit och högläst den här på tåget?
Ja, på tåg, på boenden av olika slag. Här är en rolig, den är också rolig, den är väldigt, väldigt rolig. Alltså, här är en beskrivning av den här Laura.
Mm.
Laura var enligt enkel matematik, alltså 34 år, inte längre en dagstängt morgonros, utan en prunkande dahlia, någonstans mellan lunch och en tidig afternoon tea. Det var en fin ålder att vara i som kvinna. Man kunde bära läppstift i vardags utan att se ut som en slampa. Och hade, om man ansträngt sig lite, äntligen råd med strumpbyxor av god kvalitet. Sådana som skimrade, snarare än dammade, när de träffades av en solkatt genom bussfönstret.
Alltså, jag kan ju på ett sätt älska det här. Men jag har ju också börjat läsa den här boken en gång. Också i inbunden version. Den var svintung, jättestor. Och så läste jag liksom kanske 5 sidor av det här. Mm. Pladder. Och jag bara såhär, nej men det här, jag orkar inte.
Nej.
Men det är ju jätteroligt när du läser.
Ja.
Det känns som att det måste vara på rätt humör.
Mm. Det står också sen här när Laura har sex med sin man. Eller snarare efter att de har sex så går han alltid ut i köket och äter en chili.
Alltså men, kan vi göra någon slags kollektiv senabort av alla män?
Oj, nu blir det.
Ja.
Det blir svårt med förökningen på jorden.
Nej, men det
löser vi. Det behöver vi inte, vi kan dö ut det. Okay.
Ja, alltså det kommer vi ändå göra apropå den där undergångssekten. Så
ja, precis.
Borde vi alla gå med i den.
Jag tyckte att den var väldigt rolig. Jag gillade det pladdriga. Mm. Jag kan fatta, man behöver nog vara på rätt humör vid rätt tillfälle. Funkar det mycket bra som semesterbok. Funkar på tågresa, så att det kan jag rekommendera den som. Sen tyckte jag nog att den var bäst i början. Det drog ut på det i slutet på vissa saker. Men jag tror också att det var så att vissa saker som jag inte riktigt fattade i början, för det här är jättetråkigt. Mm. Typ det här, hela berättelsen om Matilda tyckte jag var tråkig. Men i slutet sen, på något sätt knöts det ihop. Så i slutet blev den jättespännande.
Mm.
Superspännande. Herregud vad jag läste på.
Oj.
Ja.
Det... Ja, men jag tycker ändå att du sålde in den här boken rätt.
Ja, ja, alltså. Ja men så... Jag, alltså nu säger jag Amanda Svensson att hennes andra böcker inte är så här. Så jag kan inte ska läsa de andra och förvänta mig detta. Men, den var bra. Ah. Jag gillade den.
Hon är väl också så här provocerande ung. Typ lika gammal som mig, fast då är man inte ung längre.
Nej, nej, jag trodde också det. Jag tror inte hon är så ung. Jag tror att hon är mer som jag.
Närmare 40 då?
Ja.
Ja, fast det är ändå lite ungt. Fast det är ju dumt, det är ju som åldras.
Ja,
jag tror ju fortfarande att jag är ung och lovande.
Mm.
Det är jag inte.
Nej, det är du inte.
Nej. Nej, jag är gammal.
Du kan... Är det lovande?
Nej, jag har nog inget av dem faktiskt.
Jag vet inte.
Nej.
Ja. Vad vill du prata om?
Ja, alltså jag kan kanske säga något kort om den här boken.
Ja.
Som jag nu håller upp också med röd och heter Rolf. Och jag tänker att jag ska inte säga jättemycket om den, för du har lånat den.
Precis, är det min bok du håller, eller min biblioteksbok?
Ja, precis, för jag har lämnat tillbaka min.
Det kanske är samma.
Så att, jag tänker att du kanske kommer att prata om den nästa gång eller så. Men den är skriven av Malin Lindroth, som också har skrivit den här Nuckans kärleksspalt, heter den så?
Hjärtespalt.
Hjärtespalt.
Och Nuckan.
Och Nuckan, som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
I två avsnitt pratade vi om Nuckan.
Så nu blir det två avsnitt om Rolf. Men det är ju helt oemotståndligt att läsa en bok som heter Rolf.
Och som handlar om en komvuxlärare.
Ja,
alltså det är ju you had me at komvuxlärare.
Ja.
Du jobbar ju, jag är komvuxlärare.
Ja, och jag har ju en gång i tiden varit.
Ja.
Och kommer förmodligen vara det någon gång.
Ja, det är för mig att han var SFI-lärare, men det är han inte, va?
Nej. Det är ju det att vi har läst in det för att det hade varit ännu bättre.
Precis, jag tänker ju.
Men Rolf då är typ 60 bast och jobbar som komvux vikarie också. Och det, redan från början så vet vi att han har dödat en kvinna. Och han sitter i sin lägenhet och liksom väntar på att polisen ska hitta honom. Och medan han gör detta så får vi liksom ta del av hans, vad ska man säga, hans liv fram till att han dödar den här kvinnan. Och det är, alltså, det är stundtals väldigt roligt och krast.
Mm.
Men det är också en konstig människa. Alltså, och det är väldigt svårt att liksom, det brukar ofta vara så att den liksom sympatiserar med huvudkaraktären i en bok.
Ofta.
Inte alltid,
inte
men ofta. Här är det lite svårt kan man säga. För det är liksom, det som händer är att han blir liksom uppsökt eller kontaktad av en ung kvinna. Och de börjar hänga på hans jobb efter stängning. På liksom, ja men på ett märkligt sätt som kanske inte alltid passar sig mellan en ung kvinna och en äldre man. Alltså det är liksom, det är väldigt intimt men också väldigt oklart alltihopa. Varför de umgås, sättet de umgås på och liksom det här att det är på jobbet efter stängning. Alltså det är lite hysch-hysch runt alltihopa.
Det låter inte bra.
Men det är också liksom på hennes initiativ från början. Så man är lite såhär, vad händer här? Vad ska jag tycka om det här? Ja, den är väldigt märklig. Men den är skriven på ett ganska liksom, roligt sätt. Dels i och med då att man vet vad som har hänt redan från början. Och det snarare liksom blir en förklaring. Förklaringen kommer sen. Liksom. Men också hur den är skriven så är den väldigt så här, krass. Och... ja, men liksom, den är skriven i jag-form. Så det är liksom hans perspektiv och hans språk. Vilket gör att det blir ganska personligt. Och lite som att vara i en 60-årig mans huvud. Och det har jag aldrig varit.
Nej, det är sällan
så det är ju spännande och lite skrämmande på samma gång. Och det känns ju lite som att det är så här, om hon är tidigare liksom... böcker har skrivit om någon slags utifrån något kvinnligt perspektiv eller liksom de så här misslyckade kvinnornas röst på något sätt.
Mm.
Så är det här kanske den misslyckade mannens perspektiv.
Mm.
Och det
är han också en nucka?
Han är ju en ensam man liksom. Och ja, det får man väl ändå säga att han är. Han är liksom, han är ensam, han har en väldigt inrutat liv. Mm. Ganska tråkigt liv liksom. Och så händer det här liksom, med den här unga kvinnan som söker upp honom. Och de börjar ha liksom, samtal som han aldrig har haft innan. Mm. Och aldrig, han börjar tänka på saker han aldrig har tänkt på innan. Och hon är väl ganska, nu var det ett tag sedan jag läste den här.
Mm.
Men hon provocerar honom ganska mycket. Och jag läser ju henne som en person som inte mår så bra.
Mm.
Så, alltså det är ganska självdestruktivt.
Ja.
Och att det är liksom, den här relationen med honom är ju en del av den destruktiviteten. Ja. Men jag tyckte att det var en väldigt... Alltså jag tänkte lite på... Och vad heter hon? Som har skrivit... Martina Montelius.
Ja. Jag har inte läst något av henne.
Nej, jag har ju läst ganska mycket av henne.
Aha.
Hon skriver ganska absurda grejer.
Okay.
Och har väldigt roligt språk. Och det finns likheter.
Ja.
Alltså det är lite rått och lite absurt. Och väldigt så här korthugget liksom. Och jag gillar det.
Ja. Absurt är ju kul. Mm. Inte minst apo.
Mm. men det blir spännande när du har läst den. Så kan du få fylla på. För då kommer du ha den fräschare i minnet också.
Jag skulle lägga till ett inkallare.
Ja. Förhoppningsvis.
Mm.
Tips.
Ja.
Bra.
Du behöver inte övertyga mig.
Jag tipsar dig här så får du tillbaka
tipsa din bok. Tack så mycket. Du, nu ska jag säga en sak.
Mm.
Jag blev faktiskt lite ledsen. Jag satte med telefonen lite när du pratade. Och det var inte för att du var ointressant. Utan för att jag skulle tänka på vad jag skulle säga sen.
Mm.
Och då fick jag veta. Att en... Gud, jag kan inte... Helt osammanhängare. Det är inte jättehemskt, du behöver inte vara stressad.
Ja. Bara,
det är hemskt, men det är... Jo, men någon har dött.
Någon har dött.
Någon har dött.
Ja.
Och det var så här, jag läste en bok
för
typ en månad sedan. Som heter Dagen när allting hände. Av en författare som heter Hans Petersson. Och när jag läste den här boken, jag läste den högt när jag var liten. Den är från 73, så den har några på nacken. Den utspelar sig också på... Nej, inte 20-talet, 10-talet. 1910-talet, för att den är under första världskriget då. Och det är väldigt uttalat att han har skrivit den här för att barnen ska lära sig om hur det var då. Det står typ det. Nu skriver jag till dig så att du ska veta hur det var. Jag får din farfar var liten. Och, så, och det är en jättefin bok. Den är verkligen en barnbok skulle jag säga. Så att man läser den som vuxen och lite såhär, okej. Okay. Men den är ändå fin liksom. Mm. Så här, den handlar om Simon som är typ... 7 år kanske. Ja, barn. Och bor i en liten stad. Och han har sin bästa kompis Helga. Och så bor, han är ganska fattig Simon. Han bor med sin mamma och sin morfar. Och en dag, de har en ko. Och han ska, på morgonen går han ut och mjölkar kon. Och en morgon när han går ut i ladugården. Så är det en flicka där. Som typ håller, hon tar tag i honom och håller för hans mun. Och säger så här, om du skriker så slår jag ihjäl dig. Och han blir livrädd. Och vågar såklart inte skrika.
Alltså ni skulle se oss nu. För det, alltså Cissi är liksom verkligen så här historieberättare. Det är som att du läser för ett barn. Och jag känner mig som ett barn. Sitter så här lite högt upp på skinkorna. Och bara, vad ska hända? Är kon död?
Nej, kon är inte död.
Nej.
Men det är inte långt kvar. Det är på april, slutet av vintern. Kon är mycket svag.
Mm.
Ja, det är hemskt faktiskt. Det är bara, men den här då, det visar sig att det är en tjej typ bara något år eller någon som har liksom varit där. Hon har rymt från barnhemmet och hon, det är så hemskt på barnhemmet så att hon ska hitta sin riktiga mamma. Och Simon vet inte riktigt vad han ska göra för att han bara, du kan inte bo i vår laggård.
Nej. Typ.
Men ja, han är också lite så här rädd. Han är ganska så här, men han är ganska rädd barn.
Räddhåksen.
Ja, det kan man säga. Nej, men inte rädd. Jo, men han är liksom lite utanför, lite så hans bästa kompis är en tjej som heter Helga. Och hon är kanske lite coolare än honom typ. Alltså så här, inte jättemycket, men det är ändå så här, alltså det är också att han är så himla fattig liksom. Hon har det lite bättre ställt liksom. Hon har fortfarande liksom så här arbetare, men de har åtminstone mat typ.
Mm.
Ja, i alla fall de bestämmer sig för att de ska hjälpa Katarina att hitta sin mamma. Och det är det liksom de gör då under den här dagen när allting hände.
Ah.
Men det som nu hade hänt, alltså jag höll på att kolla upp det här. För det, jag googlade Hans Pettersson då när jag läste boken. Och insåg att alltså, han hade alltså skrivit, jag tror han skrev över 200 böcker.
Helt
alltså, nu måste jag dubbelkolla igen, men jag tror att det var det. Ja, över 200. Den första boken han skrev kom ut 1945. Och den senaste 2016.
Jävlar!
Eller hur?
Vadå, det är ju 6-75 år typ.
Ja, men, 70 alltså, år. Eller hur? Och då när jag kollade tänkte jag, men han är ju död. Nej, han var inte död.
Och nu han säger ledde. Du, var inte död.
Jag kollade nu, han är död.
Nej.
Han dog en vecka efter att jag läste den här boken.
Nej, men nu blev jag lite
gråtig. Ja,
jag vet inte ens vem den här människan är.
Nej, inte jag heller. Alltså, det här, jag vet inte vem han är, men jag menar... Mm. Jag kände honom. Men jag blev lite sorgsen när jag läste, gick in på Wikipedia och så står det att han är död. Och han skulle fyllt 100 i slutet av oktober.
Nej, snacka om att snubbla på målet. Nej.
Men vi vet ju inte hur han mådde det sista åren. Nej. Han kanske mådde dåligt. Alltså, vi får hoppas att han
kanske liksom... släpades fram till målsnäret.
Ja, men precis. Man får hoppas att det liksom så här ändå kändes okej. Men ja, det är ju väldigt tråkigt. Men alltså, jag känner att Hans Pettersson är min nya idol. Han har också skrivit, alltså titlarna på böckerna avslöjar ju lite av hans... För han har skrivit rätt mycket historiska romaner, men han har också skrivit lite mer sådana här samtida liksom.
Men har han skrivit både vuxen- och barnböcker?
Jag tror att han har skrivit en del vuxenböcker också. För att jag har en bok till i bokhyllan av honom och den är för vuxna.
Okay.
Men jag tror att det mesta är nog för barn. Här har vi då en bok som heter De fyra hemlösa. Hassan, slalomåkaren. Pedro flyr. Alla vi barn i världen. Nej, Malin är indian, kanske inte riktigt detsamma. Jaja, det var på 70-talet. Ja. Saker har hänt.
Ja.
Nej, men det var någon som hette... Det var någon titel som var så jäkla rolig.
Ja, har alltså, han skrivit 200 böcker, då hinner han ju
med en hel del.
Ja, imponerande.
Ja, men verkligen. Och liksom så här, jag minns typ när vi har skrivit en bok som heter Frihet och bröd. Ja, nej, men jag minns typ när vi läste den här, för det är en serie då om Simon, 35 böcker. Som alla heter Dagen är när. Jag har också den sista boken i serien. Jag köpte dem på antikvariat i somras. Den heter Dagen när Simon strejkade.
Ljuvligt.
Och jag tror verkligen att det är riktigt strejk. Och jag minns, alltså grejen var att jag trodde att jag minns den här dagen när allting hände. Det gjorde jag inte, jag minns en annan bok. Jag blandade ihop det. För det jag minns är att det är så här potatisuppror. Nej, det hände faktiskt här. Att någon tappar en massa potatis här och alla är där och plockar potatis. Men det var någon annan grej. Den här var ju på våren, jag minns någon som utspelade sig på sommaren. Så att ja, jag vet det. Men den här, och jag vet inte om jag läst dagen när Simon strejkade. Men jag ska göra det så småningom och ni kommer få höra om det.
Men vilken ålder typ
är alltså, den för? Jag skulle säga den kanske passar bäst för lågstadiet men kan definitivt funka. Alltså jag tror att jag tänkte såhär 6-12.
Ja, det är ändå grej. Ganska bra.
Ja, och lite på barnet också tänker jag.
Ja.
Eller vuxna då.
Mm. Som har barnsinnet kvar.
Precis. Men som sagt, alltså. Och sen ibland så kände jag att den blev lite så här undervisande på ett lite störigt sätt.
Mm.
Alltså jag kan fatta att det är en poäng när man är barn. Jag tror inte jag brydde mig, eller jag brydde mig uppenbarligen inte då. Men nu så var det så här att allting skulle berättas i detalj. Typ skolan hade ett stort rum. Det var 48 bänkar.
Mm.
Längst fram stod en kamin och där skulle man tända varje morgon. Alltså så här att man bara, men nu. Och så är det typ att Helga sitter i skolan och så här drömmer sig bort. Hon tänkte på alla sina flaskamater. Det var Johan som var den här och Edin som bla bla bla. Och man bara, ja, alltså, du vill ju bara berätta om vilka som är i klassen. Men alltså, varför skulle hon sitta där och tänka på dem? Alltså det blir liksom lite krystat. Och mycket så här liksom, hur saker funkade då på den tiden. Alltså det förklaras väldigt så här tydligt liksom. På ett sätt som typ stör mig. Men kanske inte hade stört den 8 år.
Kunde jobba lite på det här med gestaltning.
Är det som är gestaltning?
Jag tror det.
Okej. Det är du som är skrivexperten här.
Ja. Jag var ju med som resurs på en svensk lektion och pratade om det här. Så jag fick lära mig ett annat på högstadiet.
Ja, oh, gud. Så om man inte jobbar på högstadiet skulle behöva lära
ut sådär. Jätteavancerat.
Jag vet. Ja. Jag fick aldrig med gestaltning i skolan. Ingen pratade om gestaltning. De sa skriv en novell, lämna den i morgon. Typ.
Ja.
Typ så.
Ja.
Gick det till.
Och nu sitter vi här.
Och nu sitter vi här och jag vågar skriva något. Ska vi prata om den här boken?
Ja, vi måste nästan göra det.
Gör det.
Mm. Och sen kan vi gå över till vad jag har läst. Så blir det väldigt stora kontraster.
Ja, okej. Okay. Eller vill du ta det
först? Nej.
Nej, okej. Okay. Mm. Då har vi båda två läst en bok som heter Maria får panik. Och det är en lättläst bok. Och jag lånade den för att min kollega heter Maria och pratat om den här boken. Och jag hade den hemma och gav den till dig medan jag brukade ha bordet.
Ja, för den gick ju väldigt snabbt att läsa.
Precis.
Och den är skriven av Malin Aline Palmgren och Lovisa Sköld.
Precis.
Eller den ena har kanske illustrerat.
Nej, då tror jag att båda har skrivit. Och någon av dem har också illustrerat.
Ja, alltså, du sa det att din känsla var att de som har skrivit den här har fått spunk på alla.
Jag tror att det är så.
Det, är så.
Alltså, det har jag hört.
Ah.
Hörsägen vägen då. Att ja, de fick tröttnade på alla tillrättalagda berättelser liksom, som var för invandrare och så här, folk som läser svenska och ville skriva något som det här, så här kan man också leva liksom.
Ja, får jag läsa första sidan typ? För det säger ganska mycket.
Ja, det gör det. Inte bara så här, Ali och Fatima har 5 barn och bor i en 2. Alltså det är liksom inte där, utan nu är vi här.
Utan så här låter det. Lilla syster hoppar på Maria som tog studenten igår. Marias mamma står i dörren. Maria är bakfull. Hon har huvudvärk. Mamma säger till Maria att hon måste söka jobb nu när skolan är slut. Maria får mer huvudvärk när mamma säger så. Och så är det då en fantastisk illustration på andra sidan. Och så är det liksom varannan sida illustration, varannan i text.
Mm, det är lättläst nivå 1, så det är liksom den lättaste sorten. Det är typ bara huvudsatsen nästan, tror jag.
Det här är också roligt.
Mm.
Maria vet inte vad hon vill jobba med. Hon tycker om kläder. Hon vill söka jobb i en klädaffär. Rummet är stökigt. Maria borde vika sina kläder och lägga dem i garderoben. Hon funderar på när hon ska söka jobb. Kanske imorgon. Nu ska hon träffa en kompis. Ibland har Maria sex med kompisen. Han vill att Maria ska stanna, men hon har inte tid att ligga kvar och mysa. Hon måste söka jobb. Det är kallt ute, så hon lånar kompisens tjocktröja. Det är magiskt.
Ja, men det är väldigt roligt faktiskt.
Och det är ju enorm kontrast mot all annan lättläst litteratur jag har läst.
Ja. Och jag är glad att det här finns.
Ja, jag känner att jag kanske måste.
Men jag har läst en lättläst sexnovell av Mia Lodalen.
Snälla, ge mig ägurren.
Nej, på biblioteket.
Åh, jag måste låna.
Alltså jag håller in lättläst till en med jämna mellanrum.
Ja.
Man hittar oväntade saker där. Var till exempel den här novellen. För jag tror inte den finns i något annat än lättläst.
Nej, men för hon har ju skrivit lättläst liksom.
Ja, till exempel de här. Jag tror att det finns en fortsättning också.
Men är det du som har läst Det går an lättläst?
Jag har läst den i svårläst.
Ja, nej men för jag vet att någon har läst den lättläst. Och där är det ju ganska diffusa sexscener i originalet.
Men jag har läst delar av den i lättläst. Ja. Jag gjorde en analys av den när jag pluggade.
Ja.
Men jag läste nog inte hela boken då för att ja, det behövdes typ inte. Det var inte det vi gjorde liksom. Men ja, de sexscenerna. Ja. Herregud, alltså vad roligt det var.
För då blev det ju typ 1000 gånger mer diffust.
Var det nej, det var väldigt odiffust. Det var jättetydligt vad som hände. I boken, alltså i den riktiga boken så är det riktiga. Men liksom, där är det ju verkligen så här man får typ. Alltså jag läste den när jag läste lite, vet du, det var med att föreläsaren sa eftersom de inte sa här att de sover i olika sängar så betyder det att de har haft sex. Man bara, jaha. I den lättlästa så stod det typ vad det stod? Det var jätteroligt uttryck. Typ så här, han visade henne sin kärlek hela natten. Eller något.
Det är ändå diffust.
Ja, diffust.
Ja, men alltså jag, alltså ibland undrar jag om jag har någon slags bristande kognitiv förmåga. För det där hade jag lätt kunnat läsa om. Så bara, men visar det sig själv.
Nej, och sen du så, hade fattat det.
Och så hade jag
i inte sammanhanget kopplat. Hade du fattat det.
Ja, kanske. Men
för det jag tycker det är också andra saker som typ så här. De försöker, alltså för det får inte vara för diffust och lättläst, för då blir det ju...
Ja, men då tycker jag att de ska skriva. De hade sex hela natten.
Ibland har Maria sex med kompisar.
Ja, men precis. Ja, det fick man inte ha.
Precis, det var dåligt.
För de var inte gifta.
Nej, det var de inte. Det gick inte alls.
Nej. Ja, men...
Ja, vad vill du, du skulle bara komma med.
Ja, den sista boken som jag har läst den här perioden, det är Anarkistiska minnen.
Oj.
Av Emma Goldman.
Ja, just det. Alltså, du sa det här innan, jag redan glömt det.
Ja.
Anarkistiska minnen.
Alltså, det är en självbiografi.
Ja.
Som är sammansatt av Emma Goldmans... eller hon har egentligen skrivit en mycket längre självbiografi.
Mm.
Och i den här svenska utgåvan då, så är det ett urval av hennes texter. Som har satt samman på ett liksom väldigt snyggt sätt. Så den hänger liksom ändå ihop. Och varje kapitel inleds med en liten typ sammanfattning av det som har klippts bort. Typ. Så där är det liksom översättaren, tror jag det, ja, som har skrivit ihop den texten. Så man ändå får en liksom inramning.
Ja.
Men känner du till Emma Goldman?
Alltså lite, men jag tänker att alla som lyssnar inte känner till henne. Nej. Och jag vet som sagt bara lite. Så... Ja,
det gjorde jag också.
Ja, precis. Men förklara.
Ja, Emma Goldman var en otroligt känd anarkist och också en feministisk förgrundsgestalt, kan man säga.
Mm.
Och hon levde på slutet av 1800-talet, början på 1900. Hon föddes i Ryssland, men levde större delen av sitt liv i USA. Men reste tillbaka när Ryssland var Sovjetunionen för att liksom studera det som hon menar var liksom så här, det enda exemplet på lyckad kommunism. Eller liksom, för hon var liksom så här, hon sympatiserade med kommunismen också, men var liksom anarkist själv. Och de låg ganska nära varandra. Mm. Enligt henne, liksom hennes uppfattning. Så att hon såg upp väldigt mycket till Sovjetunionen. Och åkte då från USA för att typ studera hur de har organiserat sig. För att sen åka tillbaka till USA och sprida de idéerna. Och försöka göra samma sak i USA.
När var hon i Sovjet?
Jag måste kolla exakta år.
Jag tyckte typ att det var... Nej, just det. Det var...
Nej, alltså hon föddes 1869 och dog 1940.
Oj, det var inte länge alltså. Eller det kan vara så länge. 70
år.
Okay. Det känns jättelänge. Det känns som att det är jättestor skillnad på 1869 och 1940.
Ja, ja, men det är det ju. Och, men hon flyttade liksom till USA när hon var är ganska ung.
Mm.
Hon var typ ja, men under 20 liksom, när hon flyttade dit. Och man får liksom i den hennes självbiografi då, så får man följa hennes utveckling som anarkist. Och det är väldigt fint skrivet. Alltså, hon var en jättebra författare. Alltså, det är så litterärt.
Mm.
Samtidigt som man får liksom lära sig jättemycket om anarkismen. Och hon liksom rörde sig ju i liksom de här liksom gräddan av anarkistiska kretsar.
Mm.
Så hon träffar ju alla så stora ja, men så kända namn inom anarkismen. Och lär ju känna dem privat, men också deras idéer. Liksom. Mm. Så att när man läser den här självbiografin så får man liksom lära sig jättemycket om de här olika personerna och vad de stod politiskt. Och de har också mycket politiska samtal som hon återger. Så det är väldigt intressant, för man får liksom ta del av deras också inre konflikter.
Mm.
Alltså både inom sig själva, men också mellan liksom inom anarkismen.
Mm.
Och inom de här olika nätverken som hon är en del av. Men man får också följa liksom hennes privatliv, vilket är jätteroligt. För att hon blir typ kär i alla anarkistsnubbar hon träffar. Och så är det som att hon helt glömmer bort att hon var kär i en annan för typ 3 sekunder sedan. Så det är så här bara, alla möten med nya anarkistsnubbar börjar typ med någon så här utseendebeskrivning där det är bara så här, och hans ögon var så vackra att man kunde drunkna i dem. Och man bara... ja, så, exakt, hela tiden. Och så är det typ så här, jag har aldrig varit så här förälskad tidigare. Och sen bara nästa sida, jag har aldrig varit så här förälskad tidigare.
Vi har alla med kompisen.
Ja, och alltså, det är så roligt. För att parallellt med det här då, så är de världens badass anarkist. Och håller en massa politiska tal. För liksom, och det kommer skitmycket folk i USA liksom, och lyssnar på henne. Och hon liksom uppviglar massorna. Hon åker in i fängelse typ hela tiden. Och de så här planerar bombattentat mot liksom, fascister. Alltså det är inte liksom... Jag tror ju alltid, det här har vi pratat om tidigare. Men jag tror ju att alla som levde förr i tiden var så här tråkiga och inte hade några känslor.
Alltså förlåt, men det är jätteroligt att
du tror det. Jag blir lika chockad varje gång. Hon har jättemycket känslor. Framförallt av typ erotisk slag. Men hon är också så jävla cool. Och så skarp. I liksom, dels sin analys, men också att hon, så här, ja, men att hon verkligen vågade göra de här sakerna som var jättefarliga. Liksom, hon åkte till ställen där hon var liksom eftersökt av polisen. Då åkte hon dit och var såhär, fast jag ska hålla det här talet. Jag måste stå sida vid sida med de här strejkarna eller vad det nu kunde vara. Liksom. Men det som också är häftigt, det är att från början då så har hon en väldigt positiv syn på Sovjet. Och ser upp till liksom Lenin och company liksom. Och när hon åker till Sovjet för att studera det samhället, då träffar hon också Lenin och liksom berättar att så här, hon är ett stort fan typ, och frågar om han vill så här, typ, finansiera hennes eller så här, och han bara ja absolut typ, så du kan sprida de här idéerna vidare typ. Men sen under tidens gång så stöter hon ju på liksom folket i Sovjet som ju inte alls mår bra under Sovjetregimen och blir mer och mer kritisk och till slut så ändrar hon uppfattning liksom. Och man får liksom följa hela det här, hon har liksom inte censurerat det, utan det är verkligen så här att hon typ kommenterar sig själv också att så här, jag var så naiv som trodde det här och det här typ, och jag gick på det och sådär, men sen såg jag det här och insåg att jag hade fel och, alltså, och jag har typ aldrig läst något som har varit så självkritiskt utan att typ bli, alltså det känns som idag kan det finnas sådana sammanhang där folk är såhär, allt går ut på att man ska vara självkritisk, man får inte tycka någonting för man har inte tolkningsföreträde och bla bla bla, bla typ. Och man får liksom typ inte klaga för man är egentligen privilegierad och hejsan hoppsan. Men hon, det är liksom inte navelskådande.
Nej.
Men det är ändå så här väldigt...
Ja, men precis, men jag tycker, för jag tänkte på det du sa, eller så här hur du beskrev det, att det är sällan, alltså jag vet inte, det är så jäkla modigt typ att våga ändra sig om en sån grej.
Ja, och det känns också som en grej som kanske har, är lite utrotningshotat idag, för att det är så här, man ska ha så jäkla fläckfritt historia, att man ska så här, stå fast vid, för annars...
På ett sätt. Men jag tycker också att jag faktiskt har... Alltså jag tänker att vi också ser en viss del där det kanske kan vara svårare. Det är också så här, om någon ändrar åsikt som man inte längre tycker som jag, så
släpper
jag inte den längre. Typ. Eller, jag menar, eller så här, det beror på. Men, ja. Nej, men jag menar, jag tycker ändå att på sistone, alltså när man pratar liksom inför valet, att folk faktiskt byter sida.
Byter till rätt
sida? Ja, till...
Ja,
de byter till rätt sida, enligt mig då.
Vi kan ju säga det att när vi spelar in det här så är det en vecka knappt.
Nej, det är typ 3 dagar.
Åh herregud, och jag har inte ens bestämt mig vad jag ska rösta.
Det är torsdag.
Det är torsdag och det är val på söndag.
Ja, men jag tycker ändå att jag har hört folk som har ändrat sig.
Ja, jag tycker att jag hör det alldeles för sällan.
Jo, men man ska
och framförallt kanske sådana här liksom, ikoner. För där tänker jag att det fallet kan ju bli högt.
Och där finns det ju en tendens att någon ändrar sig. Eller en tendens. Jag ska inte säga en tendens. Det är en flodvåg. Alltså, nej men jag har alltid tyckt så. Man bara, men det har du inte.
Nej. Nej, och det finns också vissa som till exempel har skrivit en vit bok nu. Som där det kanske framkommer att de eventuellt var nazister.
Mm.
Och som där man inte alls tar ansvar för att man eventuellt var nazister.
Mm.
Och eventuellt fortfarande är det. Inget SD-parti nämnt. Men liksom den, det här är totala motsatsen. Det här är typ, jag hejar
ändå
på...
Det är lite taskigt att du jämför Emma Goldman med SD.
Nej, det jag inte gör. Det här är totala motsatsen.
Ja.
Blir jag den här nu som bara såhär, vill du att det ska bli som Sovjetunionen eller? Om man säger att man är socialist.
Okej.
Okay. Du har inte haft en diskussion.
Jo, det har jag, men jag förstår inte kopplingen till vad.
Nej, att jag jämför Sovjet med nazister.
Ja, nej. Det blir
nej, vi lämnar det. Men summa summarum, väldigt läsvärd bok. Anarkistiska minnen.
Spännande, jag borde verkligen läsa den.
Alltså både litterärt men också typ för att den lär sig massa om historien i USA och Sovjet och om anarkismen och om kommunismen också och liksom bara likheter och skillnader där, liksom vilka konfliktlinjer som finns och sådär.
Alltså nej, men jag måste ju läsa det här. Jag har ju mitt bokbingo att jag ska läsa en bok om anarkism.
Ja men då så.
Ja så att det...
Det är ju perfekt.
Jag har bara inte vetat vilken, men det här låter ju...
Ja, och som sagt också väldigt rolig.
Ja, det är ju inte dåligt.
Framförallt de här kärleksdramerna. Men också, vad var det jag skulle säga? Jo, men alltså fascinerande liv. Fruktansvärt fascinerande liv. Och jag känner bara så här, vilken jäkla... Ja, men vilken jäkla förebild.
För, på många sätt. Vad har hon för bakgrund? Alltså är hon rik, fattig? Mellan.
Alltså jag tror att hon var ändå ganska rik, om jag inte missminner mig. För att hon gick ju liksom, alltså hon fick ju utbildning och flyttade liksom utomlands. För hon växte upp i en ortodox judisk familj. Och sen flyttade först, hon flyttade tillsammans med sin syster till New York. När de var 16 år. Men jag undrar vem, jag vet inte vem hennes pappa, alltså hennes föräldrar var. Nej, jag vet inte.
Nej,
men hon var ju inte liksom...
Jag får läsa boken själv och förstå.
Ja, och det är också roligt för att hon var ju väldigt beläst. Så hon pratade ju också mycket om så här, hon var väldigt inspirerad av så här, filosofer som var poppis vid den tiden. Typ så här, Nietzsche och Thoreau och massa andra. Oscar Wilde typ. Så man får också lite lära känna dem lite och deras idéer och tankar. Så det är väldigt allmänbildande, måste jag säga.
Spännande. Nietzsche är ju förebild både för då henne och för typ nazismen.
Ja.
Eller han är väl det?
Ja.
Det. För han pratar med människan.
Ja. Nihilist.
Va?
Han var väl nihilist. Att det inte finns någon mening med livet typ.
Kanske det. Ja, skitsamma. Jag har inte hit. Men jag är så taggad. Jag har kryssat en ruta på mitt bokbingo faktiskt. Jag kommer inte prata för att nu vi måste ändå sluta. Men jag kan säga att jag läste en bok som var ett 7-dagarslån. Som var en punkt på mitt med läsbingo. Vi läste en bok som hette Unge Mungo. Eller Unge Mungo. Av Douglas Stewart. Som om någon känner till Shaggy Bane. Som typ var en hit förra året. Så är det samma författare. Och det var en bra bok. Men det tog mig 8 dagar. Så att jag lämnar en dag för sen.
Är det någon förseningsavgifter nu?
Nej.
Nej.
Det borde vara det, jag borde ha behövt 5 år. Men det var bara en dag. Nej, men det var bra. Men annars så tänker jag att vi
måste avsluta.
Vi slutar för idag.
Ja.
Så fint att vi har fortsatt.
Ja!
Fått en lilla paus.
Ja.
Som inte kanske blir lika lång för lyssnarna. Eftersom vi var lite sega med att
redigera
avsnitten.
Ja.
Men nu är vi på gång igen här. Så att,
vi kommer fortsätta podda.
Ja.
Det kanske kommer bli lite mer barnböcker som recenseras.
Ja.
Eventuellt.
Ja, precis. Men det har jag efterlyst. Så varsågoda.
Ja. Det kommer även bli fortsatt politisk litteratur från mitt håll.
Precis, och jag får sitta väl.
Men dina historiska...
Men jag behöver lyssna så mycket på dem. Okej, det var en historisk. Ja, skitsamma. Åh, jag ska sluta prata.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack för att du är här.
Ja, men tack för att jag fick komma hit och äta soppa och podda.
Vi
ses och hörs nästa gång.
Hej då!
Hej då!